Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Jonas Parandian, a.k.a. Naprapat Jonas, som har synts väldigt mycket på bland annat TV4, men också gjort succé på Instagram. Och hans mått är att han vill verkligen hjälpa folk till bättre välmående. Och det gör han verkligen, och vi får lyssna in hela hans historia här. Väldigt intressant, enormt ödmjuk och härlig kille med enormt stark psyke. Det här är Jonas Parandian.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonas Parandian.
Tack så mycket. Tack.
Svinkul att ha dig här. Hjälper hela svenska folket att må lite bättre?
Ja, kanske.
Du får mig att få ångest att jag inte sover ute. Ja, det skulle jag vilja börja med. Så jag blir så inspirerad av att du gör det. Och sen blir jag också inspirerad av när du simmar under isen. Det blir också, jag försökte göra det, men det var...
Det ska man inte ge sig på om man inte har så bra koll, kanske. Men, eller har du testat?
Jag kom inte ner, för att isen var för... Det var för grunt. Så att jag skulle bli tvungen att lägga mig på magen.
Och det blir lite dubbelt klaustrofobiskt.
Så att jag tänkte huka mig själv, men då kom jag aldrig under huvudet. Så då stod jag där och försökte liksom komma under isen för att få en bra Instagram-film. Men det blev ingen bra.
Nej, men det ska man nog göra med lite aktsamhet. Det kan vara ganska svårt att få hål på isen, även fast det inte är så tjockt också. när man är där under.
Och sen kan det nästan vara sån glassplitter, nästan som när man kommer upp, att det kan vara väldigt sylvast faktiskt ju.
Ja, det kan det vara. Men jag har en bra teknik. Jag kan lära dig det. Jag brukar aldrig skära mig.
Nej. Nej, men det låter ju fantastiskt. Mm. Men verkligen jättekul att ha dig här. Mm. Och det finns, cool. Det har kommit in supermånga lyssnarfrågor, så det tackar vi alla som har kommit in med dem, och det ska vi lyssna in ganska snart. Men någonting som jag skulle vilja börja med, det är att höra lite grann på dina morgon- och kvällsrutiner.
Mm.
Så här, ja, berätta, när vaknar du på morgonen? Vad gör du för någonting?
Mm. Jag brukar gå och lägga mig ganska tidigt, vilket också gör att jag vaknar ganska tidigt. Så strax före 6, eller ibland till och med, mellan 5 och 6 brukar jag vakna. Då startar jag mina morgnar med någon typ av andningsövning. Du har kört lite Wim Hof, du också träffat honom, eller hur?
Ja, exakt.
Så allting från hans grejer till olika metoder för att väcka igång kroppen med andning.
Hur gör du då, då? Vilken kör du? Kör du 25-30 djupa andetag, håller andan i någon minut, eller hur gör du?
Jag var ju med Wim och hans söner i Pyrenéerna en vecka, och då dels gjorde vi den, men sen så gjorde vi lite andra grejer där man avslutar på lite olika sätt. Ibland, ja, vissa sätt, sådana power breath när man andas tills och så avslutar på ett sätt som man nästan svimmar, eller många gånger svimmar. Så det är allting från sådana saker till...
Men vadå, power breath, hur gör man den då? Om man ett snöre runt halsen samtidigt.
Så... Nej, du tar de här andetagen. Men vi brukar köra kanske det dubbla. Om det är 23, alltså 60 stycken. Så är lite längre. Och sen på näst sista andetaget så gör du en... så tömmer du helt. Och sen på... sen fyller du helt. Och sen så spänner du kroppen från tårna, vaderna, låret hela vägen upp. Tills hela kroppen är spänd. Och du... verkligen, alltså en maximal anspänning i alla muskler, så att du liksom pressar upp. Du ska visualisera det som att det är en disktrasa som du vrider upp, så du pressar upp allting upp mot huvudet. Och sen så håller du den anspänningen i 10-15 sekunder och sen släpper du.
Och då är det väldigt många som svimmar på de 10-15 sekunder.
Ja, på mina workshops är det ganska många som svimmar då. Några stycken i alla fall. Om man har kört all in på andningsövningen.
Och bara där. Hur skulle du kunna köra 5 sådana andetag, så får jag höra vilket liksom pace du kör?
Mm. Bara hitta en rytm. Fyll helt. Nerifrån, bröst, upp, och sen är alla ihåligheter i huvudet också.
Det såg ut som att du tog genom munnen nu och ut genom munnen, eller?
Ja, vilket hål kommer in spelar ingen roll, som vi brukar säga. Men mun, näsa, bara suga in luften. Mm. Så jag andas mest, den större delen genom munnen. Men sen på slutet när man har fyllt och verkligen bara vill försöka få in det sista, då är det allting.
Ja, maxat.
Mm.
Hur länge har du hållit andan som längst då?
Ja, det är lite drygt 6 minuter. Ja.
Det är länge också.
Mm.
Häftigt.
Mm.
Superhuman. Okej, okay, så då kör du din... du kör lite andningsövningar på morgonen.
Lite andningsövningar. Sen någon kort meditation. Eller ibland längre. Där jag kanske startar med någon bodyscan. Där jag screenar kroppen från topp till tå och känner... att jag är närvarande, hela jag.
Tänker du på varje del då, eller? Typ så här foten, då ligger ner, och hur känns den? Och...
Mm. Tänker på tårna, hur de känns, om jag kan känna dem när jag bara ligger still. Och till slut så får man en känsla av att hela kroppen är redo för dagen. Sen lite rörelse, oftast. Någonting med ryggraden och lite det jag känner för egentligen. Jag brukar variera mig ganska mycket. Så att det är svårt för mig att säga en morgonrutin, för att jag kör vissa grejer under en period, sen byter jag ut mot nytt. Och, mm. Men någonting, någon typ av andning, någon typ av meditation och någonting som liksom rörelse. Oftast ganska mjuk rörelse som smörjer igång kroppen.
Om du skulle rekommendera alla nu som inte har samma behov av att variera sig eller kunskap.
Mm. Mm.
Om du skulle säga 2-3 saker som man skulle, om man skulle göra någon typ av rörlighetsgrejer, vad kan man göra? Vilka övningar?
Mm. Men då skulle jag absolut lägga tid på ryggraden, för det är ett av de absolut största problemområden där många upplever stelheter, men också det är ett av de områden där de flesta får ont, antingen ländryggen eller nacken eller låsningar i bröstryggen. Så det skulle jag definitivt lägga tid på. Och då skulle jag fördjupa mig i ryggradens rörelse, hur den kan röra på sig. I västvärlden så tenderar vi att se på ryggraden som om att den vore liksom ett ihopfuserat ben. Där man har 7 nackkotor, 12 bröstryggskotor och sen 5 ländkotor. Och som tillsammans ska kunna röra på sig på alla möjliga olika sätt och komplexa rörelser. Men när vi ska lyfta saker så har vi fått lära oss att ryggraden måste vara neutral. Och man går och liksom, många går och håller in magen för att ha en anspänning och ett båltryck för att skydda ryggen. Men att försöka kanske investera tid och i att försöka lära ryggraden och förbereda den på att röra sig på andra sätt och komma utanför de här perfekta vinklarna och det här neutrala, för där ute händer det massa spännande och nyttiga grejer.
Så då ska man göra en någon typ av ryggradsövning? Ja,
spinal waves, ryggradsvågor. När man rör ryggraden som i en våg helt enkelt. Där det finns också många olika sätt. Man kan göra ryggradsvågor i alla olika plan. När jag har utbildningar så då startar vi oftast med en ryggradsvåg i frontalplanet. Där, eller sagittalplanet, där huvudet initierar rörelsen. Så antingen kan man initiera rörelsen uppifrån med huvudet eller nerifrån, är det bäckenet som kastar igång i vågen. Och där försöka utforska och lära sig att få en kontakt med de små, små musklerna som går från ena kotan till den andra. Istället för att man rör allting som ett paket, försöka att förbättra den här segmentella rörelsen kota för kota. Så att ryggraden blir intelligentare. Och när man har en högre rörelseintelligens så klarar ryggraden och kroppen av att anpassa sig till en föränderlig miljö på ett mycket bättre sätt.
Ja, så himla intressant. Jag har ju haft jätteproblem med min ländrygg.
Ja.
Jag har haft så här närhet, eller jag har ju buktande diskar, men det har inte blivit diskbrocken. Och sen så har jag också försökt så här gå till jag har gått till så mycket massörer, naprapater, kiropraktorer, allt möjligt, och vart och kört kanske 4 MR på den, för när jag märkte så här i dessa dåliga tider, jag bara, men nu är det säkert, diskbrock, så här. Så jag gått till och liksom snackat mig till en MR igen och fått det, och sen så har det varit så här. Men sen började jag faktiskt för ett år sedan att träna med en ny PT som var helt annorlunda från hur jag själv har tränat. Väldigt mycket kör övning, en del utan vikter med gummiband och tränar på rörelser så som är i det normala livet. Och då har det verkligen blivit en jätteskillnad. För att det som har skett också är att min egen rädsla för allt som kan göra ont har begränsat mig. Att jag vet att det här kan göra lite ont, så då är jag inte den. Det här kan göra lite ont, så då är jag inte den. Jag kan inte göra chins, för att då hamnar ryggen så här, då kan det göra lite ont. Så rätt vad det är så är det så att det enda jag kan göra typ är bara ligga på en bänk. Sakta med benen uppe. Så att då är jag hamnat liksom borta från allting.
Och det där är väldigt vanligt, den här rörelserädslan. Och det blir som en, du har hört talas om placeboeffekten, när man kan få kroppen att må bättre av att tänka positiva saker, och man tror att någonting är bra för en, och då reagerar kroppen positivt. Och samma sak är nocebo-effekt. Och som du sa där, att det är jättemånga som tjatar till sig en MR, och man tar en magnetkamerabild på ryggraden, och så ser man att det är diskar som buktar, och kanske man har diskbråck, och det kan vara förslitningar och artros, och i ett sånt här utlåtande, röntgenutlåtande, kan det ju ser katastrofalt ut för ett otränat öga. Men oftast är det bara normalfynd och så som kroppen ser ut. Man kan ta, om man tar en 100 personer som är 35 år och äldre, och ingen av de här personerna har ont i ryggen, så har liksom studier visat att ingen av de här 100 personerna har ont i ryggen, men mellan 50 till 80% kommer ha buktande diskar. Så om de går och tar en magnetkamera för att de har lite ont och så kommer säger läkaren, ja men du har buktande diskar, så tror man att det är orsaken, men det behöver inte alls vara så. Och har man ett diskbråck så är det absolut, de absolut flesta diskbråck läker också av sig själv. Och om man gör rätt saker går det ännu snabbare. Så många tror också att det är en livstidsdom att man har diskbråck. Det finns jättemycket man kan göra för att det ska bli bättre. Det är inte så farligt med diskbråck eller buktande diskar. Så att man ska egentligen inte försöka tjata sig till en MR om läkaren säger. För att det, då blir det den här nocebo-effekten som man får ett utlånande och man tror att det är massa fel på ryggraden. Och så kanske man blir som du. Man, istället för att röra på sig mer och rikare och ha ett mer varierat sätt, så minimerar man rörelsen. Och det mår kroppen och ryggraden bara sämre av. Så det blir en ond cirkel.
Man kan inte vila sig frisk.
Ibland kan man göra det. Och ibland kanske man måste avstå från vissa saker. Men sällan lösningen på problemet.
Vi fortsätter på din morgonrutin. Vi har precis kommit till, gått igenom andningen, lite rörlighetsövningar. Då du pratade om, vad heter det nu igen? Den
här, spinal waves, ryggradsvågor.
Ja. Spinal waves. Vad hände sen?
Sen brukar jag starta dagen.
Kall dusch.
Ja, det har jag också perioder. Det brukar jag göra i samband med andningen då. Så oftast kallduschar. Men faktiskt, nu på vintern så tar jag kalla bad ute. Och på sommaren så, nu har jag precis flyttat till en ny lägenhet. Så kanske är det bättre där. Men i min förra lägenhet så gick det inte att få så kallt vatten i duschen på somrarna. Så det blir lite periodvis. Oftast är det liksom när det kallare vattnet ute som jag tar kalla bad och kalla duschar.
Du passar på helt enkelt.
Ja.
Hur... ofta kör du kallbad?
Ja, nu är det 2-3 gånger i veckan försöker jag.
Och hur länge sitter du mellan då?
Då försöker jag sitta runt 10 minuter brukar jag köra.
Nu är det lagom. Nu känner man att det är kallt, men inte för kallt.
Exakt. Ja, men ibland blir det, ibland hänger jag med kompisar och då kör vi lite kortare. Och ibland
hänger man med lite galna kompisar, då blir det längre.
Exakt.
Ja. Jag körde 10 minuter med Vim också. Det var ju första gången jag gjorde det på riktigt. Men det var ju verkligen så här att andningen var ju viktig där. Har man andningen så klarade man det. Och jag kände då också när jag kom till 10 minuter att jag skulle kunna suttit längre. Jag vet inte hur länge, kanske 15 kanske eller något. Men andningen var så otroligt viktig. Men sen när jag kom upp faktiskt, och då var man så himla glad att man hade klarat det och man började prata med alla runt omkring, alltså, då blev det kallt. Då bara smällde det. Man gick runt och bara skakade. Alltså, det är knappt att prata för man bara så här.
Men det är jättevanligt. Det är då, många tror att när de kliver upp i badet att det är klart då. Men då är kroppen oftast nedkyld om man suttit i en lång tid. Och ju längre tid man sitter i, desto längre tid kan det ta för kroppen att återfå temperaturen. Men jag tror också att man, eller i alla fall som jag har märkt på mig och de som jag tränar med. Första gången jag körde med Vim, då körde vi också 10 minuter. Och sen så för varje dag så ökade vi tiden. Första gången jag kom upp ur 10 minuter, då var det samma sak för mig. Jag kände mig, alltså det tog lång tid. Jag var frusen och skakade och det tog lång tid innan jag fick tillbaka kroppstemperaturen. Sista dagen där i Pyrenéerna så var jag i 27 minuter.
Wow.
Och då kom jag upp och... var inte alls i närheten av att vara så nedkyld som jag var dag ett när vi hade suttit i 10 minuter. Jag fick upp temperaturen snabbare och så att jag tror dels att adaptera kroppen och anpassa sig, men också att man har en förmåga att distribuera kroppens energier.
För er som undrar vem Wim Hof är då, så är ju det, kallas ju Iceman. Han har ju bestigit Mount Everest i shorts. Han har världsrekordet i just isbad. 1 timme och 52 minuter. Han har simmat jättelångt under vattnet och sprungit maraton i shorts och
barfota.
Barfota.
Jag tror det är till minus typ 40 eller 30.
Det är helt otroligt. Han har gjort mycket, allt som man kan göra kallt. Men sen också skiftade han till varmt också. Han sprang ju något så här i någon öken också när det var jättevarmt. Så han skiftade ju mellan.
Han har varit riktigt daredevil. Han har hängt mellan två luftballonger där de har spett upp ett snöre och hängt i ett finger mellan. Vi gjorde i den här veckan i Pyrenéerna, då gjorde vi jättemycket. Varje dag så gjorde vi ett äventyr där vi riskerade livet. Det var liksom för att få den här adrenalin, frisättningen av stresshormoner. Och det var andra berget som vi skulle bestiga. Jag kommer inte ihåg namnet på det. Men då var vi kanske på 2000 meters höjd. Och så var det en avsats där...
Då hade ni bestigit i shorts bara då, eller?
De flesta hade bara shorts på sig, ja. Och då kom vi till en passage där... Det var liksom som en liten spricka. Man fick typ precis plats med fötterna för att kunna liksom klamra sig fast mot bergsväggen och gå liksom passgång längs med bergsväggen. Och där fanns det en som en stålvajer, en via ferrata, som man skulle kunna koppla fast sig i, så att utfall man halkar till med foten så ramlar man liksom inte ner mot en säker död. Men Wim sa, ingen spänner fast sig. Just breathe, motherfuckers. Så alla gick liksom och tryckte så där mot, och det var kanske 80 meter ner till till så att det var verkligen svindlande.
Och du är också höjdrädd.
Jag är lite höjdrädd faktiskt. Mm.
Hur känns det då? Du måste ju känna så att det här är inte sant. Alltså det här är ju
tufft. Det var bara att bestämma sig. Det var en NASA-astronaut med. Han hade ju noll höjdrädsla, så han liksom typ trippade fram och tillbaka. Och det var en kvinna som var military veteran. Hon, jag tror det tog 40 minuter längre för henne, för hon var extremt höjdrädd. Så hon gick liksom i slow motion, och han, den här NASA-astronauten, han sprang dit så här: oh, do you want a banana? Can I help you with something? Hon var typ, just go away! Hon var fri.
Hur lång var passagen ungefär? Nej, många meter?
Kanske var 30-40 meter. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men det var en liten bit.
Ja, jäklar. Mm. Vilket jäkla gäng du verkar vara där med.
Ja, det var lite tur. Det var liksom innan han boomade. Det var en ganska liten grupp. Så det här var ju 5-6 år sedan. Det var en ganska liten grupp, och det var väldigt spännande människor med.
Jag var ju nere i Holland och intervjuade honom, och då så tänkte jag så här, vi var ju nere i vårt gäng då, så här, det var ju så här 4 personer och så då frågade jag honom så här, att, eller hans assistent, ja men hans son.
Enam.
Ja, jag tror. Eller, jag kommer inte ihåg, men det var en av hans söner i alla fall. Så, här. Så bara, ja men vi är där och spelar in och allting, och allt det kanske var på 3 timmar, så tänkte jag så här, men du, skulle vi kunna köra någon sån här, liksom, 3-4 timmars grej, vi kan hitta på någonting med vårt gäng när vi ändå är där nere. Det hade varit jättekul, bara lite isvak och ha lite så här kick-off för oss. Lite. De bara, han bara, yeah, absolutely, but it cost $25,000. Så bara, ja, det var lite över budget. 250,000 kronor. Så att, ja.
Det blev inte the kick-off den.
Nej, ja, vi avvaktar lite. Ja. Men han är ju poppis.
Ja. Men på den tiden då tror jag det kostade. För mig kostade det kanske 15 000 för en vecka. Och då var vi en liten grupp, så det var lite lyxigt. Nu, för nu ser jag när de bestiger berg, då ser det ut som att de är hundratals som går på leder. Men då tror jag inte de heller gör på riktigt samma sätt. Eller jag pratade med några andra. Då kunde vi åka liksom över en bro någonstans med de här minibussen vi satt i. Så kunde vi skriva, stopp, stopp the bus! Och så stannade vi mitt på bron. Han bara, vad ska vi göra? Vi ska hoppa ner från den här bron. Oh. Rätt ner i vattnet liksom. Och ingen koll på om det var stenar eller inte, utan det var bara att slänga sig ut. Ja, det var mycket spännande.
Wow, det var tider. Vad tar du med dig från honom då?
Nej, men framförallt den här kombinationen av andningen, meditation och det här äventyren att göra spännande saker, och det får mig att känna mig vid liv och vara mer närvarande i vardagen, och så det är nog helheten jag tar med mig.
Jag måste fråga dig om det, för han sa att han har inte varit sjuk på 40 år. Och han andas ju, när jag satt i intervju med honom så här hela tiden, så var det ju verkligen så här, men det tog ju sig kanske var varje minut i alla fall, så Så tog han så djup andetag. Så bara ställer han frågan. Och det blir lite så här, om vi sitter och pratar om man gör det, men regelbundet ganska hela tiden, så blir man inte van vid det. Men han andas ju hela tiden, han lever ju som man lär. Konstant hela tiden. Vi satt in och körde intervjun och sen gick vi och käkade lite grann. Och sen går vi ut och håller på att fixa lite grann med våra kameror. Och sen så rättade han bara hi. Och sen så satt han 2 meter i en istunna bara. Så han satt och väntade på oss bara, en tunna med is bara. Lite spontant. Han hade inte tänkt att bada, men han bara, jag sätter mig där och väntar lite bara. Men kopplingen till det här då. Meditation, träning och andningen. Gör det. Kan du förklara lite grann vad din erfarenhet av för att stärka immunförsvaret, hålla sig frisk, stå emot sjukdomar, alltså allt sånt. Det här holistiska tänkandet med andningen, med stressnivåer. Kan inte du bara gå loss lite grann på det ämnet och förklara hur bra det är eller vad du tror om det?
Det är bevisat att du med andningen kan ta kontroll över ditt autonoma nervsystem. Och du kan stimulera det parasympatiska nervsystemet.
Kan du förklara vad båda de här är för?
Så dels kan du stimulera det parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet. Och det autonoma nervsystemet brukar man dela upp i 2 delar. Och det är de 2 delarna. Och det parasympatiska brukar man kalla för rest and digest. Så det är det som stimulerar kroppens funktioner, mag-tarmkanalens funktioner. Allt blod kommer inåt till de vitala delarna och matsmältningen kan komma igång. Man frisätter hormoner som bygger upp och reparerar kroppen. Och sen motsatt till det då har vi ju det sympatiska, och det är fight or flight som frisätter adrenalin, noradrenalin, stresshormoner som får oss att vara fokuserade, alerta och kunna prestera om vi behöver göra det. Och det är ju lite överordnat det parasympatiska nervsystemet. Så bor man i västvärlden och har där man har olika stimulin, det kan vara allt från nyhetsflöden till deadlines och möten och stress i relationer eller vad som helst, så kanske man har en överaktivitet och av det sympatiska, alltså fight or flight. Och för mycket stresshormoner under för lång tid är inte bra för kroppen. Så därför kan det vara jätteviktigt att stimulera, hjälpa till att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Så att man kan sänka kroppens, få lite lugn och ro och att de vitala organen och mag-tarmkanalen och immunförsvaret får en chans att återhämta sig lite grann. Av egen erfarenhet så började hela min resa när jag idrottade mycket, spelade mycket fotboll när jag var yngre. Och jag var ofta skadad och jag blev ofta förkyld och sjuk. Jämt när jag kände att nu är jag på topp liksom, så hände det alltid någonting. Och jag trodde att det hade med otur att göra, att en skada, om jag sträckte baksida lår eller om jag blev sjuk innan en viktig match, förkyld eller någonting, så tänkte jag bara att det hade med otur att göra. Men jag gav alltid allt på alla träningar, på alla matcher men förstod inte då vikten av att dels periodisera och lägga in stunder med för lugn och ro helt enkelt och så att man får den här balansen. Så det är så började min resa.
Vad kom du fram till då? Vad för saker tycker du att man ska göra för att man ska må bättre eller stimulera det parasympatiska nervsystemet?
Om man har ett holistiskt synsätt på hälsa, helhetshälsa, så kan man dela upp kroppen. För kroppen är ett stort system som består av många små system. Och om man ska förenkla det så finns det liksom då olika grundpelare, skulle man kunna kalla det för, som kan göra en stor påverkan på din hälsa. Du har träning och rörelse. Du har sömn. Du har kosten. Du har andningen. Och så har du det mentala. Och det mentala, det är den absolut viktigaste biten som har störst påverkan på kroppen. Många kanske startar med träning och rörelse och känner och tror att, och man kan ju ganska snabbt känna en stor förändring när man börjar träna. Om någon som inte har tränat någon gång börjar träna, så känner man wow, vilken effekt det får för kroppen och hur bra den mår. Och det är jätteviktigt. Och samma sak med kost. Om någon lägger om den från att ha tagit omedvetna val eller ätit skitmat till att börja, man kan på ganska kort tid uppleva stora förändringar, att man får tillbaka energin, att huden börjar må bättre, att ja, hela kroppen mår bättre. Att börja utforska det mentala och meditation, närvaro, det tror jag det är för många ett motstånd. De tror att det är någonting som man måste träna och anstränga sig och kämpa med. Men om man börjar utforska det lite grann, där kan man hitta, få ut absolut mest av. Så det är ganska spännande.
Extremt spännande. Mm. Då kommer man till den här guldfrågan som alla sitter och tänker på nu. Mm. Hur gör jag för att träna upp det mentala?
Mm. Skulle inte vilja säga träna upp det mentala, utan mer... En förenkling skulle kunna vara att bara slappna av och vara du. Men det är kanske lite för svårt att greppa. Men absolut enklaste man kan göra, det är att ankra sig i nuet med någonting annat som redan är närvarande. Och det kan vara vad som helst som du kan ta och känna. Det kan vara någonting som du kan se, lyssna, lukta eller smaka. Så det simplaste sättet för många, det är att bli närvarande med sin andning. Och bara sitta med andetaget och känna det. Andas in genom näsan. Andas ut genom näsan. Känna temperaturen. Är det någon skillnad på in- och utandningsluften i temperatur? Vart rör det sig i kroppen? Vart rör det sig inte? Och det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att göra sig själv närvarande i nuet. Det kan låta simpelt, men det är att tillbringa mer tid i nuet, öka närvaron. Det kommer man ha stor nytta av sen för att lära känna kroppens signaler och vad som händer runt omkring en.
Och för att motverka stress då, har du någon eller några övningar du tycker man ska göra? Nu är många som sitter och lyssnar på det här nu och känner så här att men jag är så stressad bara.
Mm. Ja, men som jag ser det så är det antingen... Kan man vara i världen här och nu? Eller så är man inte det. Och är man inte här och nu, vart är man då någonstans? Då är man här uppe i tankarna. Antingen kanske i framtiden, eller i det förflutna. Och det är då man blir stressad. Det är bara de här sakerna som stressar en. Kanske det är saker som man har med sig från sitt förflutna, från barndomen eller saker som hände förra veckan eller då saker som kommer att hända, saker som inte har hänt än. Men här och nu existerar inte framtiden och inte det förflutna. Och kan man då grunda sig i nuet, så är det den absolut effektivaste metoden för att minska stressen. Och det kan du göra då med andetaget, du kan göra det med vad än som redan är närvarande. Så du kan grunda dig med genom att känna på det här bordet. Du kan grunda dig genom att kolla in i en vacker persons ögon. Allting som du kan känna, smaka, lukta, lyssna eller se kan man göra sig själv närvarande med.
Är det därför också du är ute i skogen väldigt mycket, i naturen väldigt mycket? För att det är en plats där du kan lättare känna mig närvaro.
Mm. För mig har det varit en plats där det är väldigt lätt att vara närvarande. Naturen dömer inte. naturen är bara naturen. Och därför är det väldigt lätt, tror jag, för många och för mig att också bara vara där. Mm. Så det är också en väldigt kraftfull, ett kraftfullt sätt för att minska stress. Är att tillbringa mer tid i naturen, i skogen, i vildmarken.
Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite grann. Mm. Du känns ju så himla... Och sen har jag lyssnat på andra intervjuer med dig. Du känns så här, så himla så här grundad, nära, stabil, trygg. Och också så här, när man ser dig på sociala medier, du gör saker som till början folk kan kanske undra sig, vad håller han på med för någonting? Vad är det här för någonting? Vad är det här för typ av rörelse? Varför gör den där? Och sen så kan jag tänka mig bara att folk kanske... till en start. Vissa typer kan garva åt det eller vad det här för någonting. Och sen så när man väl har förståelse för det här eller vad det är för någonting, så bara så wow. För du gör ju saker som andra också inte gör. Som jag tycker är helt fantastiskt. Har du alltid varit så? Har du varit osäker?
Mm. Men ja, som barn och tonåring, då var jag väldigt osäker och hade mycket oro i kroppen. Jag oroade mig för det mesta. Mm. Så att det har inte alltid, jag har inte alltid varit på den här platsen. Och jag tror att alla har sin egen resa. Det som är fina med livet. Man är på en resa för att finna ut vem man egentligen redan är. Så det är liksom det, livets vackra komplexitet. Men så alla har sin resa, tror jag. Och när man vågar vara helt ärlig med sig själv, vilket krävs mod kanske för många, och om man kan, jag tror att en start att grunda sig mer och mer i närvaron, i nuet, så kommer den här kärleken till sig själv att komma, och då också till alla andra.
Varför tror du att du var osäker för när du var liten?
Mm. Jag tror att jag hade mycket förväntningar på mina föräldrar. Som de inte levde upp till.
Vad var förväntningar?
Nej, men att jag önskade till exempel att min pappa skulle komma och kolla på mina fotbollsmatcher, att vi skulle hitta på saker tillsammans, men det jag kommer ihåg av min barndom, så var han inte närvarande, och han kom inte och kolla på fotbollsmatcher, och jag kan liksom räkna på fingrarna de gånger som vi umgicks, vilket var väldigt sällan. Sen såg jag mina, på alla fotbollsmatcher så var alla andras föräldrar där, och ja, och sen bråk i hemmet, och jag tror att det var många faktorer, men det tror jag var en grund till att jag var stressad och orolig, att det var mycket bråk i hemmet, och att jag upplevde det som att mellan morsan och farsan.
Ja, de bråkade mycket, eller?
Ja. Mm.
Gick de skilda vägar sen?
Mm, det gjorde de. Och det var nog nyttigt för båda.
Ja.
Mm.
Och då hamnade du... Har du några syskon?
Mm. En lilla syster. Och vi hade ju varandra. Så att det var... Hon var fantastisk att ha som lilla syster. Eller är.
Ja. Jobbigt när man hamnar där emellan. Att det är två föräldrar som bråkar. Och då är det de två personerna som betyder mest för en i livet.
Mm.
Och sen så... Mm. Bråkar de med varandra, och då är man där som ett barn.
Mm.
Trodde du att det var många gånger ditt fel? Eller hade du en känsla av att saker är ditt fel?
Nej, det tror jag inte. Men jag kommer bara ihåg att jag tyckte att det var obehagligt med vuxna personer som skriker och bråkar, och kanske inte kände liksom skuld eller att det var mitt fel, men kanske en del skam. Jag vågade inte ta hem vänner eller flickvänner för att om någon skulle bråka. Jag ville inte att någon skulle se hur vi hade det hemma liksom. Mm.
Men du känner dig älskade bara två?
Ja, då gjorde jag nog inte. Då saknade jag kärlek från min pappa. Mm.
Mm. Sökte du den fadersgestalten någon annanstans? Eller kände du bara att han inte gillade dig eller la tid på dig eller visade dig den kärleken som du förtjänar?
Mm. Ja, alltså idag så tror jag han älskar mig efter sin bästa förmåga. Och jag tror att så att det var väl liksom en förväntning jag hade att han skulle vara på ett visst sätt som han inte är. Jag tror att jag sökt den bekräftelsen på många andra sätt genom att genom att prestera i fotbollslaget och få bekräftelse från mina tränare till att söka bekräftelse i kompisgänget för att jag var osäker och behövde hade det behovet liksom.
Men visste du vad du ville bli när du var liten?
Nej.
Du var inne på journalist till och med, va? Tandläkare.
Jag visste inte vad jag ville bli när jag gick ut gymnasiet. Så jag skickade in lite olika ansökningar. Det var, dels så kände jag en duktig tandläkare, så jag tyckte det var intressant. Så jag sökte dit och jag sökte journalist för jag tycker om att skriva. Och så sökte jag naprapat för att jag hade idrottat mycket och haft mycket skador och så. Då var det var hos naprapat och jag hade fått absolut bäst hjälp. Och det var liksom skador som jag hade haft i 2 år och jag hade varit hos jättemånga specialister och så kom jag till en naprapat och blev bra på 1 eller 2 behandlingar. Någonting som någon annan inte hade kunnat lösa på 2 år. Och då hade jag varit hos liksom alla specialisterna. Och då tänkte jag, men det här, det såddes ett frö där. Och sen hade man som möjlighet att gå någon slags preparandkurs på naprapathögskolan. Så fick man testa på lite grann. Och jag kände, det här var skitkul. Jobba med kroppen, hjälpa andra. Så det vart, jag är glad att jag tog det valet.
Och när blev du naprapat då? Hur länge sedan var det?
Ja. 12-13 år sedan kanske.
12-13 år sedan?
Ja, shit. Ja.
Och hur länge har du kört eget?
Ungefär.
Nu har du ju 5 kliniker.
Mm.
Och typ 20 pers. 20 naprapater.
Vi är Naprapatiska institutet. Vi är 18 naprapater. När jag gick mitt sista år så flyttade jag till... gjorde C-uppsatsen på distans och startade upp en klinik i Norge. Så jag var där och jobbade. Och sen, efter nästan 2 år, då flyttade jag hem tillsammans med en kollega, eller en klasskompis. Och då startade vi de 2 första klinikerna. En inne i stan och en i Norrtälje. Så då åkte vi fram och tillbaka. Så hade jag, klev upp 5 på morgonen och så hade jag 12 patienter i Norrtälje. Och sen tog jag bussen in till stan och så hade jag 12 patienter där.
Wow.
Mm.
Och hur många patienter har du haft på en dag? Som max?
Som max? Det var i Norge. Då hade jag 37 patienter som max på en dag.
37 stycken? Det är så himla många.
Mm. Nu är det en lagom arbetsvecka.
37 stycken på en dag. Ja, då är det tidig morgon.
Då drog jag igång. Då kom nog första patienten runt 6. Och sen kom de direkt efter varandra.
Gud vad du måste vara snabb på dina analyser. Alltså du har inte tid heller att så här, om du har 37 stycken som kommer in. Mm. Du måste ju vara så jäkla snabb med allt du kan på att bara kroppsscanna en person. Och bara se det nästan som en sån här laserman bara. Som bara zoop. Och sen bara ser du, okej, där hållningen är sådär. Den antar jag kanske lite ont i axeln. Ja, den sån ont i axeln. Där ryggen. Buff, döft. Där var det. Sen lite öm musklerna. Dan. Och det gör det säkert på 30 sekunder.
Nej, men jag tror det mesta jag lär mig av en patient är från samtalet när de berättar vad de har problem med. Därifrån kanske 90% av diagnosen kommer, eller lite mer till och med. Och sen så kan man se lite grann hur de kan röra sig, hur de inte rör sig, vart det gör ont i rörelsen. Oftast kanske det är mer som ett, för att de ska förstå få en djupare förståelse i hur det här besväret påverkar dem och kanske vad de sen ska undvika under den här behandlingsserien och kanske vad de behöver göra mer då.
Mm. Skulle du kunna gå in på några så här myter som är inom hälsa, inom metoder man kan använda? Mm. Är det några saker som du ser så här att nej men det här dels saker som är väldigt, väldigt bra som du ser så här, det här var väldigt spännande, jättebra grejer. Mm. Det kan vara akupunktur, det kan vara vad som helst. Mm. Och sen saker som jag säger, nej men det här är ingen bra.
Nej men till exempel så tror jag att den moderna medicinen är extremt viktig. Men vi har blivit väldigt specialiserade. Om man ska gå till en ortoped så kollar de bara där man har ont på knät och det är bara där man opererar. Eller har man ont i en axel så kollar de bara där. Men att man kanske måste zooma ut lite grann och se att en hel människa där och ta in ja, men hur är stressnivåerna på den här personen? Vad äter man? Hur sover man? Hur tränar och rör de på sig? För jag tror inte att det är inte så lätt. Det är inte bara liksom att trycka på en punkt där det gör ont. Det kan egentligen vem som helst göra. Men att man kan göra båda grejerna. Att man så jag vet inte, det är svårt med
ja men ta bara, jag var på någon behandling förut. Mm. Då skulle man gå på olika typer av allergier och se vad man är allergisk mot. Mm. Och då så la de olika typer av ämnen på min kropp och sen så hade jag en grej på en mätare. Mm. Och sen så gick den så här tick 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 och sen så la de typ så här hasselnöt. Så bara tick 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 så bara la de kanske olja. Tick 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 så ser man på en mätare så här. Vet du vad jag menar för något?
Jag tror jag förstår lite grann. Ja.
Ja. Mm. Och sen visar den då så här, okej, du är allergisk mot jordgubbe, hasselnöter inte, citroner inte, och så zoomar man ner på en mätare. Mm. Är det häxkonst eller funkar det där?
Det låter som att det inte är helt evidensbaserat. Ja, men jag är inte insatt i det där, men det där låter inte som att det normala sättet att eller vanliga sättet att ta reda på allergier eller, men har det funkat för dig?
Jag gick dit bara några gånger så att jag har svårt att säga om det har funkat eller inte, jag minns inte vad resultatet var. Jag låg nog bara mest och tänkte på hur det skulle kunna funka.
Ja. Nej, men det där är väl kanske ett sätt som skulle kunna vara en myt då.
Ta en annan grej. Var på en annan behandling förut. Mm. Då var det så här att man ska, som man också kan se på tv flera gånger. Mm. Men då är det typ så här, håller min arm och sen är det någon som håller armen och sen så ska man dra i och då drar man ner den så här. Mm. Och sen så trycker man på en punkt, typ ofta här levern i magen, trycker man där. Tack. Och sen så håller man igen och sen säger de så här, bra. Nu kommer du märka att du inte har någon kraft i armen. Och sen puff. Sådana har jag varit på några gånger också. Mm. Och då tänker jag så här att jag tycker att de drar lite hårdare andra gången när de säger att jag inte har någon kraft i armen gentemot första gången när de bara släppte. Typ den grejen. Och sen så neutraliserar de och trycker på samma ställe igen. Tukt. Och sen så är det neutraliserat klart. Typ en sån grej. Mm. Vet du vad jag menar?
Ja, exakt.
Stämmer inte?
Där tror jag att både och. Generellt sett tror jag att
är det kinesisk det här kanske, eller?
Kinesiologi kanske. Ja, det, där använder man mycket sånt. Och jag har själv varit hos kinesiologer där jag känt upplevt både och. Där man känner att det här är ju här uppenbart att trycker hårdare ena gången och löser andra gången.
Ja, det är mer för mig det är jag verkligen öppen för det. Det är bara att jag inte förstår det. Så att
Men sen kan man också se, jag tror inte att det finns evidens för det här, så att om man skulle fråga evidensbaserat, då skulle det här klassas som en myt. Men om man, anekdotiskt så tror jag att jättemånga skulle säga att de har upplevt stora skillnader och har känt att de mår bättre. Men evidensbaserat, nej. Där tror jag att det räcker. Där kan man, tror jag att många har gjort studier där man ser att någon kanske trycker någonstans och sen i en kontrollgrupp så är det någon som kicklar någon i magen och sen så kan man få samma effekter. Så att,
akupunktur, gillar du det?
ibland använder jag nålar till lokala muskelspänningar. Så på rätt patient så kan det vara effektivt.
Mm.
Mm. På fel patient så kan man ha nocebo. Så ja, men det är också en sån, det kan verka muskelavslappnande och kan ge väldigt bra resultat, men alla upplever inte bra resultat.
Hur viktigt är nocebo och placebo?
Hur viktigt?
Ja.
Det utgör ju en stor del. Det är som när när man gör sin legitimationspraktik, så måste man göra ett visst antal månader på sjukhus. Och då gick jag med en jätteduktig ortoped. Och där sa jag alltid, där hade de som en grej att sjuksköterskorna sa ju till varje patient, du har sån himla tur, för du ska ju få träffa den bästa axelortopeden. Han är liksom bäst i Sverige på det här. Och sen så...
Jag hatar sjuksköterskor som ljuger.
Ja, men det där gör ju att patienten då får liksom ett förtroende, och det blir bättre resultat också, bara för, alltså, på grund av placeboeffekten.
Ja, det är också så himla intressant det där.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi hoppar in på lite lyssnarfrågor.
Ja, spännande. Kul att det kom in några.
Ja, nej, men det har kommit in jättemånga. Vi kör på den här.
Tjena, naprapat Jonas. Hoppas allt är bra med dig. Alexander heter jag, 16 år gammal. Kommer från Stockholm. Jag tränar ishockey ungefär 4-5 gånger i veckan i snitt. Men nu med distansundervisning har det blivit liksom ganska hemmasittande och... Man har inte fått de här miljöombytena när man tar sig hem från skolan. Och jag har, vad jag tror, där har jag fått ganska ont i olika perioder under vänstra skulderblad. Och jag tror ju detta grundar sig av att jag sitter liksom lite mer hukad och hänger lite mer över datorn och skrivbordet. Har du möjligtvis något tips på hur jag delvis på det långsiktiga perspektivet kan få bort det helt och hållet, men även hur jag på kort sikt och liksom på studs när jag väl får de här liksom, inte anfallen, men när jag får liksom ont, om du har något tips på vad jag kan göra då liksom, där på stunden, på arbetsstolen. Jag ser fram emot ditt svar och jättetaggad på detta avsnitt. Tjena, tjena.
Ja. Yeah. Jättebra, jag tycker det är extremt intressant, för jag har exakt samma sak. Jag har också vänster skuldra, och jag får det också när jag sitter väldigt länge vid datorn. Framförallt så får jag det när jag håller på mobilen. Jag håller den i högerhanden, jag har så här.
Du är högerhänt.
Ja, bara jag håller på mobilen lite grann. Nästan bara att jag sitter så här och gör det nu och gör så här, så får jag nästan ont i min vänstra skuldra. Så att det har varit, jag känner igen det helt i alla fall.
Och det är inte bara nytt, det är väldigt vanligt, och speciellt nu i dessa tider, många jobbar mer hemifrån, och man, som Alexander själv sa, att man den här spontanrörelsen att ta sig till och från jobbet eller till och från skolan. Gör extremt mycket mer än vad vi tror. Det jag skulle rekommendera Alexander att göra, det är att som brukar kunna ha extremt stor effekt och nästan momentant, det är att för det är många som får ont sådär, de brukar oftast liksom vilja stretcha ut det där onda och dra liksom ut skulderbladet och men när kroppen kanske, när man själv, som man beskriver, man sitter med armarna framför sig, man sitter lite framåtkurad, så skulderbladet och armarna har liksom kanske redan varit i den här positionen lite för mycket. Så det som brukar hjälpa väldigt bra, det är att göra det lite tvärtom. Man kan ställa sig mot en dörrkarm och stretcha ut framsidan, stretcha ut bröstmusklerna. Bägge sidor, 45 sekunder ena sidan, 45 sekunder andra sidan gånger två, och göra det, försöka göra det 2-3 gånger om dagen regelbundet, så att man får liksom lite variation med att ha armarna framför sig, armarna bakom sig. Och i det moderna samhället, vare sig man sitter framför en data eller om man jobbar i ett kök och är kock eller om man är chaufför, man sitter på en cykel, det mesta händer framför oss. Så att då kan det vara bra att göra saker med armarna bakom sig. Så det skulle jag tipsa honom att stretcha ut framsidan, främre kedjan, bröstmusklerna. Och jag skulle rekommendera honom och alla andra som jobbar hemifrån att sätta upp en stång, en kinstång i en dörröppning, så man kan greppa tag i och få hänga och sträcka ut axelleden, skulderbladen. Det är också någonting som brukar hjälpa väldigt bra.
Jättebra svar. Jag ska verkligen testa båda två också. Grymt svar.
Hej Alexander och Jonas. Jag heter Sofia, jag är 19 år gammal och jag kommer från Örnsköldsvik. Och min fråga till dig Jonas, det kan vara den absolut lättaste frågan du har fått, eller så är det den svåraste frågan. Men det är i alla fall, om du bara hade följt en enda övning, det kan vara en styrkeövning, en rörlighetsövning, vad som helst, men bara en enda övning, vilken hade du då valt och varför hade du valt just den övningen?
Det är också en av de vanligaste frågorna jag får. Och jag tror, för mig, för att ha en kropp som mår bra, så tror jag variation är nyckel. Att försöka lära sig nya rörelser flera gånger i veckan. De flesta gör samma sak, samma rörelse i sin vardag. Om man har ett yrke eller man går i skolan, så får inte kroppen det här stimulet. Man är inte nere på golvet och kryper. Man hänger och klänger inte i trädgrenar. Och när man går till gymmet så gör man också lite samma saker. De rörelser och övningar som man själv är bekväm med. När jag är ute och föreläser så brukar jag prata om, kallar det för movement nutrition. Och precis som att kroppen behöver fetter, kolhydrater och proteiner, man behöver många olika mineraler och massor av olika vitaminer för att kroppen ska må bra och optimalt. Och äter man en ensidig kost så kan man få bristsjukdomar. Får man inte C-vitamin så kan man få skörbjugg till exempel. Och samma sak är det med kroppen, brukar jag jämföra, att äter man en ensidig rörelsediet, då kan man också få överbelastningsskador. Man kan få stelheter och smärtor på ställen. Men om man varierar sig och försöker att stimulera kroppen på många olika sätt, så brukar det vara nyckeln. Men om jag bara ska välja en rörelse eller en övning...
Bänkpressen. Bicepskörlen.
Nej, men då skulle jag kanske välja... Idag skulle jag välja den här övningen som vi pratade om tidigare. Spinal waves, ryggradsvågor.
Det hade varit den alltså. Spännande. Ja, den är bra. Den är vass. Och vi gör så här också, för alla ni som undrar hur, så länkar vi till ditt Instagram-inlägg som du har om det här i poddbeskrivningen. Så ni kan bara klicka på det, så kommer man direkt in när du står där och kör den här
ormen.
Stående ormen. Ska ni se hur den är. Vi hoppar vidare på nästa.
Hallå, det här är Isabel från Hudiksvall. Min fråga till naprapat Jonas är, vilken övning rekommenderar du för att motverka gamnacke?
Förklara då, vad är en gamnacke för någonting?
Gamnacke, det brukar man kalla, lite grann som det här som Alexander som ställer första frågan var inne på, när man sjunker ihop lite grann och huvudet kommer lite längre fram. Och där man kan hamna. Men om man har suttit framför datan länge eller när de här posturala musklerna börjar bli trötta och man sjunker ihop. Och det kan vara ganska bekvämt att sitta så här. Jag sitter så ibland. Och det är inte farligt eller dåligt. Men det som brukar hjälpa många för det som många brukar uppleva då, det är att när man har fått gamnacke och sitter så här, när man ska sträcka på sig, det är att det går bra att sträcka på sig, men det tar emot, det är jobbigt och efter ett tag så tröttnar man och man sjunker ihop igen. Och en enkel lösning där också som brukar ge väldigt bra effekt för de allra flesta, det är att stretcha, för, nu som nummer ett, är att stretcha ut främre kedjan. Det många får höra kanske, eller som många testar, det är att träna upp musklerna på baksidan. Man gör gummibandsövningar och dragövningar för att musklerna bak ska bli starkare och orka hålla upp kroppen. Men oftast är inte problemet att de är svaga, enligt min erfarenhet, utan stretcha ut halsmuskler, stretcha ut bröstmuskler, stretcha ut magmuskler, nummer ett. Nummer två, förbättra bakåtböjen i ryggraden. Så oftast när man sitter lite idag och att man sjunker framåt, då blir kroppen bra på att böja sig framåt. Men man måste också göra så att den blir bra på att böja sig bakåt. Och gör man de två sakerna, förbättrar extensionsrörelsen, alltså bakåtböjen i ryggraden, och släpper på spänningarna i musklerna på framsidan, öppnar upp den främre kedjan, då är det mycket lättare att sitta upprätt sen. Och man kan enklare liksom förhindra att man sjunker ihop.
Så mycket bröststretcher också?
Bröststretch, magstretch, halsstretch. Det kan vara att man isolerat stretchar ut hals eller bröst eller mage. Eller att man gör större rörelser som stretchar ut hela främre kedjan. Och i tillägg att man gör specifika övningar för bröstryggen som hjälper till att öppna upp. Och en av de absolut kraftfullaste sakerna där är faktiskt andetaget och andningen. Vi vet ju att vi kan förändra stresshormoner, vårat fight or flight eller rest and digest, med hjälp av djupandning eller om vi andas snabbare. Men det många inte tänker på är att andetaget är också rörelse. När man djupandas så vidgas bröstkorgen, när man fyller lungorna med luft, och när man andas ut så åker lungorna ihop och bröstkorgens volym minskar. Och det här gör att när diafragman spänner sig och slappnar av, så pressas våra mag-tarmkanal, tarmarna, magsäcken, våra inre organ pressas ihop och sen släpps den här massagen. Så det blir som en massage för våra inre organ. Det blir som en massage för revbenslederna som får vidga på sig och röra på sig vid varje in- och utandning. Om man tar mellan 20 till 25 000 andetag på en dag, så det blir varje andetag blir som en massage. Om man andas långsamt och djup, fyller magen ner från upp. Så det är också en sån här sak som kanske inte många lägger tid på. Men om man kan bjuda in lite fler djupare andetag, minst 12 djupa andetag varje timme, där man öppnar upp och låter andetaget stretcha, att lungorna får hjälpa till att öppna upp ny rörelse inifrån och ut, då kan det vara en någonting som verkligen hjälper till på vägen. För ja,
jag vet, jag har haft Anneli Pompe här. Hon har ju sagt också att hon har stretchat ut sina lungor, för att hon har ju världsrekord i djupdykning och så länge, varit nere på 129 meter tror jag, på ett andetag. Och så att och hon har ju verkligen stretchat ut sina revben och sina allting med hjälp av andetaget. Och gjort, hon kan ju också hålla andan väldigt, väldigt länge. Sådär, så att
där, och det är och det där är någonting som är, alltså man behöver inte hålla på med fridykning eller tävla, utan det är bra för alla att öppna upp det här lite då.
En sak som vi måste göra någon gång, det är ju att köra, det är väldigt många som har frågat efter det nu också, under de här coronatiderna och allt sånt där, det är ett andningsövning. Vi kanske kan köra en live någon gång, att vi båda kör den ihop. Eller att du guidar den och sen kör vi en live. Så samlar vi ihop. Eller samlar ihop alla. Vi går ut med att vi kör.
Ja.
För att det är väldigt populärt.
Ja.
Kan vi köra som Wim Hof gör, eller? Någon bra övning. Ja. Kör den där när alla svimmar kanske.
Kanske, då får vi ingen likes efteråt.
Nej.
Men jag tänkte, eller så kan vi köra en övning också där vi... Så där vi öppnar upp precis det jag pratade om nu. Där man stretchar ut revbenen och all stel vävnad på framsidan med hjälp av andetaget. Det kan också vara en grej.
Verkligen. Sådär, hoppar vidare på nästa.
Hej Jonas, jag heter Hillevi Björn och bor i Gävle. Jag undrar om du har någon nya spännande äventyr på gång?
Mm. Ja. Jag har precis varit iväg på ett stort äventyr i vildmarken. Riktigt så stora äventyr kommer inte bli nu på ett tag i alla fall. Men nästa stora äventyr, det är ju den här nya YouTube-kanalen jag har, där jag tar med en gäst ut där vi sover ut under bar himmel. Och minst en natt varje månad. Först ut var jag med Claes Eriksson, han som Kristallen-vinnaren förra året.
Grym komiker.
Ja, han är superkul.
Jäkligt rolig.
Och han har en väldigt djup och fin sida också. Så han är en väldigt fin person. Så vi grävde ner oss i en snögrop och sov i minus 15 grader. Nästa avsnitt hoppas jag blir Kalle Wahlström. Och sen kommer det fortsätta med lite sådana där små mini-äventyr.
Mm. Kul.
Mm, det blir kul, så den får ni kika in.
Då lyssnar vi in nästa fråga.
Tjena, mitt namn är Benjamin Kontio. Jag är uppe från Gällivare. Jag har sett fram emot att Jonas ska bli en gäst i Framgångspodden länge. Min fråga är då om Alexander kommer bli en framtida gäst i din nya kanal Underbar himmel. I så fall hade man ju sett fram emot att se lite isbad och andningsövningar. Ha det gott!
Ja,
vilken timing.
Ja, det lät som att du var lite sugen på att sova ute där i början.
Jag har ju varit sugen på ganska mycket. Seven Summits var jag också sugen på.
Ja.
Körde jag Kilimanjaro. Mm. Sen blev jag inte sugen på det längre.
Det var jobbigt, eller?
Ja, men vi gjorde allt på 4 dagar.
Ja.
Så det gick så, vi blev så, alla blev så otroligt höjdsjuka.
Mm. Ja, det var så.
Mm.
Men ni tog er till toppen, eller?
Ja,
ja.
Var vi. Mm.
Starkt. Men det här är ju lite mindre äventyr då. Det här är ett dygn max. Är du med?
Absolut.
Ja, det ser vi.
Det vore svinkul.
Ja,
det vore
då har superkul. Vi fått med Alexander. Ja. Kul.
Svinroligt.
Mm.
Då får vi... Det är ju garanterat en obligatorisk kallbad på något sätt i alla fall.
Det måste vi få till.
Förutsatt att det är rätt årstid.
Ja. Det går, vi kan lösa det på något sätt.
Fast det löser, jag har faktiskt en isvak annars. Alltså en så här stor i plexiglas som står på en sån här, vad heter det, trall.
Alltså.
Som man bara kan fylla med is. Den är som man går ner i ett hål, alltså som är plexiglas som vi byggde. För att jag hade det här på min framgångsshow förut. Mm. Så körde vi in med en truck.
Alltså.
Vägde med isvägen 800 kilo. Så kommer in. Det är alltså is hit upp så här. Ja. Ner. Då väger inte den 800 kilo. Men man fyllt den upp. Då blir det nu tog jag upp någon från scenen. Då körde vi in med. Och nu går vi in i nästa segment här. Mm. Och så. Det kanske satt 1000 pers i publiken. Och då bara så här. Ja, nu har vi 2 utmaningar här. Den ena är ju verkligen att. Ni nu kommer få en sak som ni absolut inte har tänkt er. Att ni skulle säga ja på innan. Mm. Så att bara ni räcker upp handen nu. Det kommer antagligen inte bli just du som räcker upp handen. Men att du bara vågar räcka upp handen i det här läget. Och utmana dig själv i det här. Mm. Det är liksom en stor vinst nog.
Mm.
Och det vi ska göra är. Att du ska komma upp på scen. Sätta dig och bara isvak i 2 minuter.
Mm.
Och då så har vi en truck då som kör in. Och bara med musik och allting.
Var står den här isvaken någonstans då?
Den står i Skövde, men den står och väntar. Den kanske man kan köra upp.
Ja, men det låter som ett det här måste vi konka med oss ut i skogen.
Ja, men det är lite jobbigt. Måste man...
Jag tror att vi får sitta in oss på en kall sjö. Eller,
det är bättre.
Ja, jag tror det.
Lite mer.
Så får vi ta isvaken en fin sommardag någon gång när jag står här i Stockholm.
Fantastiskt. Gå vidare på nästa fråga.
Hej, jag heter Stina. Jag är från Malmö. Jag har konstanta smärtor i ländrygg och bäcken sen snart 11 år. Då var vi förlossningen av min son som något gick fel. Och jag har sedan dess träffat mängder med läkare, sjukgymnaster, osteopater, kiropraktorer, deltagit i smärtrehab, fått kortisoninjektioner, morfin och så vidare och så vidare. Och läkarna har sagt nu att jag måste acceptera min smärta, jag måste finna ro och sluta leta. Men det vill jag inte. Och det känns som att alla har gett upp nu, alla utom jag själv. Jag följer Jonas konto sedan länge och jag har testat många av hans övningar och jag gillar hans tänk. Så min fråga är om man kan komma i kontakt med honom. Tack på förhand.
Mm. Det var ju lite grann två frågor där kan man säga. Den ena frågan var ju det hon sa och den andra frågan var ju så här, det är svårt för dig att göra en analys på det nu men...
Ja, just nu har jag tyvärr varit tvungen att sätta stopp på väntelistan som har vuxit sig allt för lång. Men man kan absolut komma i kontakt med mig där jag kan försöka hjälpa till att koppla ihop med någon annan duktig naprapat eller fysioterapeut eller kiropraktor.
Ja, då hade ju typ 17 andra själv bara.
Ja, exakt. Så men att... i Malmö så känner jag också till några som är väldigt duktiga. Men jag har ju fått, alltså, det här är ju en, som naprapat, eller i alla fall, jag får ju träffa väldigt många som har gjort liksom vårdsvängen och kanske man har en misslyckad operation eller flera misslyckade operationer i bagaget. Och sen så får man höra att det finns inget mer att göra. Och att man får liksom lära, liksom börja med lite smärthantering. Och, men så att det är oftast de som kommer till mig, ser mig som the last resort. Och när man börjar liksom skaffa sig en liten blick över vad som har gjorts och vad man har provat på, så är det liksom, har man inte ens varit och skrapat på ytan av liksom, i olika övningar man kan göra. Dels för att liksom börja stärka upp den här muskulaturen i inre och djupa magmuskler, höfter, bäcken, bottenmuskulatur. Det kanske behövs göras liksom att man ser till helheten också. Och, att ha ont tar väldigt mycket energi. Och då måste man försöka hitta också andra sätt som kan skapa och ge lite energi. Det kanske är att man måste ta hand om sömnen lite grann. Man kanske måste käka lite, lägga om kosten för att ge förutsättningar och skapa en möjlighet till att kroppen ska få lite energi och kunna läka och få effekt av träningen man gör till exempel.
Jag skulle faktiskt vilja gå in och prata lite grann om det här med sömn. Att du var inne och pratade lite grann förut. Jag tycker det var en väldigt snygg uppenbarelse för mig. Eller du förklarar på ett väldigt bra sätt där att om du är i nuet så är du inte stressad. Att tänker du på det som har varit och tänker på det som komma skall, så är det väldigt lätt att bli det. Och jag märker det direkt att när jag vaknar på natten ibland, kanske runt 3-4, om jag börjar tänka på något som ska hända, då blir det att jag är väldigt svårt att somna om. Tänker jag på någonting som jag har glömt att göra eller det där skulle jag ha gjort, alltså i det förflutna, då blir jag också lite grann så här svårt. Och det kan vara väldigt så här små saker, men det gör att det kanske tar en och en halv timme för mig att somna om. Så oftast, jag brukar ju läsa mycket på kimura.se så här. Så då, men när jag läser...
När du vaknar på natten?
Nej, men när jag somnar faktiskt. Då kan jag gå in som en sista grej bara jag vill göra med mobilen. Bara så här. Jag har någon blå skärm på så att det inte... Det svagaste ljus är bara möjlighet att få. Men sen kan jag gå in och läsa den. Och då på något sätt så är jag i alla fall i nuet då. Då kollar jag lite grann och ibland brukar jag ligga och fantisera så här. Vilka fighter skulle jag vilja se? Och sen ofta när jag är där och jag börjar tänka på Illir eller Alexander Gustafsson så där. Sen brukar jag inte tänka på någon till, för då brukar jag ha somnat bara. Tänker jag på att de borde möta det där. Så nu brukar jag tänka att de är så jävla dåliga. Så att nu så kan de, eller de är inte så jävla dåliga, men de har ju varit på världsliten. Och de har tappat det lite grann nu, men det är så synd. Vi hade ju värsta teamet förut i MMA-världen. Det har vi inte längre, vilket är tråkigt. Så att jävla dåligt är, sorry Alex och Ailer.
De förstår vad jag menar.
Upp till liten igen, upp till toppen. Yes. Så där, när jag är nuet så går det lättare. När jag inte är det så är det betydligt svårare. Har du några andra tips för sömnproblem?
Ja. Det är också, det är en bidragande, det är många som kommer till mig, det är oftast är det liksom, man har en långvarig problematik med en ryggskada eller någonting annat, och sömnen är ju ett extremt kraftfullt verktyg för att ge kroppen möjlighet till att läka och återhämta sig. Och så kan det bli som en ond spiral där man inte sover bra. Dels att man inte får tillräckligt med timmar. Dels att man inte sover rätt timmar. Och att man kanske inte har bra kvalitet på sömnen. Och nummer ett, som jag brukar säga till mina patienter, det är att vara vaken på dagen. Skapa förutsättningar för att kunna sova på natten. För sitter man till exempel på ett kontor och jobbar med en data, om man inte får dagsljus, om man inte får frisk luft, om man inte får röra och svettas på kroppen, då får kroppen inte riktigt uppleva den här vakenheten som den är gjord för att vara. Och då är det inte lika lätt för kroppen att vara trött när den ska vara trött och sova heller. Så försöka vara mer vaken på dagen. Få in mer rörelse. Få mer dagsljus och frisk luft. Det skapar förutsättningar för att man ska kunna sova. Sen brukar jag, det jag kallar för som en wind down timme. Där man, precis som att man värmer upp och mjukar upp kroppen för ett träningspass, så mjukar man upp och varvar ner kroppen inför sömnen. Då brukar mina patienter få släcka all elektronisk, alla lampor, man får tända ljus, göra lite mysigt, ingen skärmtid, lägger bort telefonerna, slår av tvn, och där man kanske då gör någon typ av långsam djupandning som stimulerar det parasympatiska nervsystemet, alltså kroppens rest and digest, som förbereder kroppen för vilka hormoner den ska frisätta sen när man sover. Och kanske några långsamma rörelser, några mjuka, lätta stretchövningar. Och kanske avsluta med en varm dusch, en kopp te med, som inte har någon örtte till exempel. Och det brukar man komma väldigt långt på. Om man kan skapa de här... det är inte så lätt för alla att ta en timme nedvarvning innan man går och lägger sig. Mellan 9 och 10 till exempel. Det är oftast där vill man kolla på någon serie. Man vill sitta med datan. Man vill hitta något sätt att stimulera sig. Man jobbar hela dagen och är trött. Och man bara längtar hem tills man får komma till sängen och gå och lägga sig. Och så kommer man hem från jobbet. Och man är redo för sängen, men klockan är bara 6. Och det är alldeles för tidigt att gå och lägga sig klockan 6 på kvällen. Och sen så käkar man lite mat. Och sen så sitter man framför datan eller tvn. Och sen helt plötsligt är det klockan 9. Och då är man inte trött längre. För att man har fått en ny skjuts av stresshormoner. Kanske när man har suttit med datan. Och gjort saker som stimulerar kroppens sympatiska nervsystem. Så helt plötsligt är man inte trött när det är dags att gå och lägga sig.
Jag känner så igen det där. Ofta som, exakt som du säger, jag kommer hem... Jag skulle typ kunna gå lägga mig 7 ibland. 7-8. Mm. Jag känner så bara, nu det är för tidigt. Jag kör någon timme till. Och sen är det klockan 9:30. Och då är jag så här, jag håller på att säga till Ida då. Du, jag kommer tyvärr vara svintråkig ikväll. Jag kommer inte kolla på någonting. Alltså, jag kommer bara däcka, för jag känner verkligen det. Så man kanske tänkt sig flera timmar.
Mm.
Och sen bara så får man den här Red Bull-speeden igen. Så man bara, vad fan. Och sen när klockan är 9:30, då är man inte alls trött. Och sen blir klockan 11 istället. Nej.
Men har du testat en sån här wind down period någon gång? Där du kör lite mörkt, tänder ljus och... Om man tar bort saker...
Då måste man ta bort tvn, mobilen och allt sånt där också.
Ja, precis. För att med mobilen, även fast man har glasögon som skyddar mot det här blå ljuset och man sänker ljusstyrkan, så det blir ändå ett sätt att man socialiserar, hjärnan är aktiv. Man kanske chattar med vänner, man kanske läser saker. Ja, så att hjärnan behöver få ta det lugnt. Tänk att man sitter liksom som i en mörk liten kåta eller grotta med en liten eld. Det är
himla trevligt alltså.
Det är himla trevligt och det finns inte så mycket att göra då. Och det är det vi är gjorda för, vårt DNA.
Vad gör du då? Eller vad gör ni?
Jag brukar precis som på min morgonrutin så brukar jag köra då någon typ av, då blir det en liten annan typ av andningsövningar som sänker aktiviteten i mitt sympatiska nervsystem. Jag mediterar ofta innan jag lägger mig. Och sen när jag ligger ner i sängen så, då efter meditationen så är jag väldigt grundad och i nuet och väldigt närvarande. Och när man är grundad i nuet så då existerar inga tankar. Och då kan man bara ligga och känna andetaget eller känna täcket mot kroppen och sen går det fort. Jag somnar. Det är inte många som tror, men när de väl ser, jag brukar somna in, alltså det är 15 sekunder eller 30 sekunder brukar det ta för mig.
Från när då?
Från att jag har lagt mig på kudden.
Mm-hmm.
Men sen har jag också haft sömnproblem. Jag hade den perioden där när jag flyttade hem från Norge och startade mina två första kliniker. Då fick jag en skattesmäll från norska Skatteverket på flera hundratusen norska kronor. När jag precis hade köpt min första lägenhet som jag hade sparat ihop till och investerat resterande pengar i klinikerna. Och då hade jag panik för hur jag skulle liksom... Och då låg jag... Jag har aldrig haft sömnproblem tidigare, men då hade jag väldigt svårt att somna. Och då fick jag jobba väldigt mycket med... Var väldigt noga med de här sakerna. Och då hjälper det.
Jättebra tips. Superkul att ta det med. Mm. Jätteintressant. Så mycket saker. Jag ska börja med den här bröststretcharna mer.
Mm.
Och stretcha ut liksom mage, hals... Bröst för mina skulder.
Mm.
Ja, sen är det ju det saker som man vet. Alltså meditationen mer, andningen, bara öka på det. Ja, få maxa lugnet.
Mm. Men bjuder man in mer närvaro i livet, då tror jag, då får man mer energi. Det är lättare att känna av kroppens... signaler. Du vet, en sån här gammal transistorradio när man försöker lyssna på en radiokanal och det är liksom brusigt och det är massa störningar. Och sen så rattar man in det här och fine-tunar och till slut så prickar man rätt och det blir liksom perfekt, glasklart ljud. Jag tror kroppen försöker tala om saker för en hela tiden. Och liksom det gör ont och man undrar varför gör det ont, det är inte bra. Men det är bara som signaler för kroppen som försöker tala om för dig att du kanske borde förändra någonting. Kanske lägga till någonting eller ta bort någonting. Eller göra något, skapa något nytt. Och är man mer närvarande så är det mycket lättare att förstå kroppen och tolka det.
Och sista frågan bara. Jag vet inte om du svarade på den här. Mm. Kan det vara för det? Men för det här mobilanvändandet.
Mm.
Man står så här mobilen hela tiden. Finns det något sätt man kan göra? Dels är ju nacken som drar ner. Stel i skuldrorna, ryggen, kommer ner här, gamnacke. Alltså väldigt mycket när man sitter med mobilen. Eller har du några saker som du tycker man kan göra där? Är det då att stretcha ut allting här? Eller ska man hålla mobilen på olika sätt?
Mm.
Ska man ligga med den? Har du några tips och tricks här för mobilanvändandet? Och motverka allt runt om?
Mm. De första tipsen är att... Jag jobbar precis som du, jobbar mycket med sociala medier. Och det jag tycker är viktigt är att jag försöker sätta av tid. Så när jag gör det, då gör jag det ordentligt. Istället för att det är att man sitter och bara scrollar av liksom något så kan tiden bara springa iväg. Och helt plötsligt tar
jag började... Jag gillar inte ditt svar där. Man ska avsätta tid. Jag tycker man kan göra hela tiden. Så jag börjar nästan kräkas. Kastspyr.
Går det bra?
Ja,
jag måste ut ordentligt.
Det är ingen corona bara så. Ja, men kör.
Nej, men att man... Det är inget fel att hålla på med telefonen. Men försök sätta av tid. Och då kör man ordentligt. Istället för att det blir det här att man slentrianmässigt. Att man tar upp telefonen och kollar på spök-sms som inte har kommit. Har det hänt någonting? Har det hänt något nytt? Man drar i olika flöden. Så försöka minimera användandet genom att vara mer effektiv och kolla Instagram och sen lägger du bort telefonen, till exempel. Svara på några mejl eller lägg bort. Variera hand. Börja träna upp den andra sidan. Lägga telefonen på bordet och scrollar med ett annat finger än tummen till exempel, så får jag en lite mer variation där också. Saker som brukar vara väldigt hjälpsamma. Men sen som du sa, försöka stretcha ut, göra motsatt rörelse mot för vad det blir när du, om du sitter och ihop sjunken och håller på med telefonen. Börja ben bakåt, öppna upp främre kedjan. Det. Mm.
Bra tips. Om man vill ha ännu mer grejer så naprapat Jonas på Instagram. Mm. Med hela Sverige, så ni är ofta med på Nyhetsmorgon också.
Mm.
Sen har du din YouTube-kanal också. Jag länkar allting här i bion. Du, stort, stort tack att du kom hit, Jonas.
Tack för att
du
fick komma.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Stort tack att du lyssnade på det här avsnittet, och jag måste verkligen starkt rekommendera nu att gå in på framgångsakademin.se och anmäl dig till Sveriges största events för personlig utveckling, framgångsdagarna 2021 som är i slutet på mars. Det är begränsat antal platser och alla får bland annat en goodiebag värde 5000 kronor. Och vi har gäster som Fredrik Reinfeldt, Isabella Löwengrip, Ash och jättemånga andra. Så in på framgångsakademin.se och anmäl dig. Stort tack för att du lyssnade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.